Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
A-kursen sponsras av Telia.
Telia är, som många vet, ett telekombolag som erbjuder abonnemang, bredband, IT-support med mera.
Och Telia är känt för att driva 5G-utvecklingen framåt i Sverige och för att ha landets bästa nät enligt den oberoende undersökningen Umlaut 2023.
Klara, vad är egentligen Telia i ditt liv?
Ja, men Telia är flow.
Mm.
Man har sin to-do-lista, man bara betar av grej efter grej efter grej. Allt går lätt och jobbet blir gjort. Liksom.
Det är inte så där att man blir ständigt avbruten av nätet som inte funkar som det ska, eller jobbiga människor som ringer, eller liksom att man inte kommer åt sin mailkorg.
Det är inte Telia.
Nej, visst.
För Telia hjälper ju oss företagare att göra vårt arbetsliv enklare. Eller mer Telia, som vi brukar säga.
Vilket också lämnar mer tid till själva kärnverksamheten.
För det är ju det man vill. Man vill ju bara jobba med det man brinner för. Inte hålla på med jox och admin. Det är kanske inte därför jag har blivit egen företagare i alla fall.
Nej, vi vill ju göra podd. Vi vill ju inte sitta och leta efter liksom, vilket mål har jag just den här filen i och så.
Nej, tack. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Tack Telia för att ni sponsrar A-kursen.
Det här är överkursen i självhjälpslitteratur. Det vill säga hela Emmas intervju med Carl Cederström som är docent i företagsekonomi vid Stockholms universitet. Det handlar bland annat om varför självhjälpslitteratur har så låg status, varför många män de senaste åren har fått upp ögonen för självhjälpsgurus och om några rent av farliga råd som har förmedlats i självhjälpsböcker. Men först, finns det någon typ av självhjälpsbok som saknas på marknaden?
Oj, det har jag faktiskt ingen aning om. Jag skulle nästan säga tvärtom, att om man skulle kunna komma på en självhjälpsbok som är liksom väldigt nischad, att så här blir du den roligaste klassföräldern jag bara hittar på, så finns det säkert redan.
Hur skulle du definiera självhjälp?
Själva grejen med självhjälp är att den är så otroligt vag åt alla möjliga olika håll, och det beror på var man vill börja historien. Så jag skulle säga antingen så kan man backa tillbaka bandet till antikens Grekland och framförallt de filosoferna som brukade kalla sig själva för sofister. Och de var liksom den tidens konsulter, kan man säga. Så de då mot betalning så kunde de lära folk olika saker, och framförallt så handlade det om att lära folk att tala, så man kunde liksom vinna olika typer av argument. Sen kan man också säga att en viss typ av självhjälp börjar något senare med stoikerna och framförallt vissa romerska filosofer som fortfarande är aktuella idag när man läser självhjälpslitteratur. Men egentligen så skulle jag vilja börja historien av självhjälp någon gång i mitten av 1800-talet, och då framförallt i USA, med någonting som man brukar kalla för the New Thought Movement, eller nytankerörelsen. Så väldigt mycket av de liksom tankarna som man hittar i självhjälp idag föddes, eller tog i alla fall form, under den här perioden. Och sen skulle jag säga att liksom första riktiga självhjälpsboomen, där självhjälpsböcker kommer ut och börjar läsas av miljontals personer, det är på 1930-talet. Och de amerikanska succéböckerna som kommer ut då, de sprids också runt i hela världen. Så även i Sverige så läser man de här böckerna och blir då inspirerad av dem.
Vad är det som händer då i historien? Jag tänker på depressionen till exempel. Är det en sån här avgörande faktor som gör att folk helt plötsligt liksom börjar tvivla på sig själva och kanske vill förändra sina liv?
Ja, men det finns ju ett individualistiskt perspektiv väldigt ofta i den här typen av självhjälpslitteratur. Och det gör ju också att de passar väldigt bra i tider där man tänker att jag kan inte förlita mig på någon annan. Det finns inga statliga institutioner som kommer lösa mina problem. Och då blir ju den här tankemodellen att du faktiskt kan ta ägarskap över ditt eget liv och förändra det i precis den riktningen som du vill. Den tanken blir ju väldigt populär. Den liksom funkar. Om ingen annan ska hjälpa mig så kanske jag ska försöka se vad jag själv kan göra.
Men hur skulle du säga då att självhjälpen har förändrats över tid från då de gamla grekerna och det de höll på med?
Ja, alltså den går igenom väldigt många olika faser. Och det man kan säga om självhjälp är ju att det är ju liksom råd som man vill ge till människor, ofta praktiska råd. Så råden är ju alla typer av råd som människor liksom behöver hjälp med liksom just där och då. Men det som framförallt har varit kännetecknande, jag skulle säga då från mitten av 1800-talet fram till idag, det är att det antingen handlar om råd som kan göra dig mer framgångsrik eller mer förmögen. Eller så handlar det om råd som ska kunna bota sjukdomar eller kunna ge dig ett mer hälsosamt liv. Och sen så finns det också en typ av självhjälp som handlar mer kanske om det esoteriska, det andliga och om relationer.
Ofta handlar ju självhjälpen om att bli liksom en bättre person. Och hur skulle du säga att synen på det liksom optimala jaget har förändrats över tid?
Det beror ju helt och hållet på hur det samhället ser ut och vilken typ av person som just det samhället idealiserar. Så på sätt och vis så kan man ju tänka att självhjälpen också växer fram sida vid sida med kapitalismen som i sig är liksom väldigt tänjbar. Så den ideala människan är aldrig liksom huggen i sten, utan det handlar om att hela tiden kunna liksom förändra sig själv och bli den här, som man ofta brukar säga då, den bästa versionen av dig själv. Men ironin, eller en av många liksom ironier i självhjälpen, är att man ofta pratar om att du ska hitta ditt inre jag, du ska hitta din autentiska kärna och så vidare. Men den autentiska kärnan är ju alltid såklart beroende på vilken typ av tid vi lever i, där en viss typ av idealmänniska är liksom mer framträdande än en annan. Så om man till exempel tar alltså på 1930-talet men också senare under 40- och 50-talet så är ju den ensamma, starka, framgångsrika försäljaren är ju på sätt och vis ett ideal. Sen kan man ju se på 80-talet så är det andra trender som det stora, du har också ett större fokus på wellness och allt ifrån Jane Fondas nya videofilm som visar hur man ska bli smärt med olika typer av kroppsövningar. Då är det liksom en annan liksom, idealbild som kanske är mer fokuserad på det estetiska och det yttre. Och sen finns ju andra idealtyper om hur man till exempel ska kunna vara en person som kan ta in andra människor, hur man ska lära sig att bli bättre på relationer. Och sen så finns det också en idealtyp som har blivit ganska populär på sistone, den här mansguru-delen av självhjälp. Då handlar det ofta om att liksom kunna odla fram den här liksom starka mannen igen som inte är beroende av någon annan. Som både kanske har en viss liksom estetisk form, ofta liksom vältränad, och som har liksom kanske också vissa tankar eller vissa ideologier.
Kan man se någon förändring också i vilka det är som skriver självhjälpslitteratur?
Ja, så här. Det kommer ut så otroligt många självhjälpsböcker varje år. Men det som egentligen alla har gemensamt, i alla fall om man ser på den moderna självhjälpslitteraturen, det är ju att det sällan är personer som har ett skyhögt kulturellt kapital. Så att det är ganska svårt till exempel att föreställa sig att Jonas Hassan Khemiri som skulle ha liksom ett högt kulturellt kapital, att han skulle ge ut en självhjälpsbok. Självhjälpen har ju aldrig riktigt betraktats som en fin litteraturgenre. Och det är ju någonting som vissa självhjälpsförfattare finner sig i. Sen är det andra som liksom kan känna sig väldigt sårade över det och tycker visst att de är författare som borde ses som lika fina som liksom finkulturens roman- och filosofiförfattare.
Varför tror du att självhjälpslitteraturen har så låg status?
Ja, men egentligen redan från sofisterna, då, de här filosoferna som sålde, då, de hade ju också en låg status, mening av att de var i någon mening försäljare. Och jag tror väldigt mycket av självhjälpslitteraturen har ju haft en viss typ av ton. Alltså redan de här 30-talsböckerna, när man läser recensionerna som kommer ut på 30-talet i Sverige, så pratar man om att det låter som någon flåsande, arg liksom predikant. Den har, självhjälpen har ofta den tonen. Och sen är det ju också att väldigt mycket av självhjälpen är ju mytologier, eller att man nödvändigtvis inte går liksom till källan med vetenskap eller vad som egentligen är sant och inte sant. Det som föds ur den här New Thought Movement är ju tanken om det man fortfarande idag brukar kalla för the law of attraction, som innebär att du kan styra en verklighet genom dina tankar. Och det här var någonting som blev populärt redan på 1800-talet, och sen så blev det jättestort med en bok som kom i slutet av 30-talet som heter Think and Grow Rich, och ännu större skulle jag säga att det blev på 50-talet med en bok av Norman Vincent Peale som hette The Power of Positive Thinking. Och i den boken så står det alltså rakt upp och ner att utgå från hur en situation ser ut, och sen så ligger det till 10% eller 20%. Så det här var någonting som var intressant när Trump blev president, för att många anklagade honom för att han hela tiden ljög, och tidningar blev ju helt förtvivlade och började lista, här är Trumps alla lögner. Men man kan också försöka förstå Trump utifrån den här idén om det positiva tänkandet, som han faktiskt är och också erkänt är väldigt influerad av. Så den här Norman Vincent Peale, han var den som förrättade vigseln mellan Donald Trump och Ivana när de gifte sig 1977. Han var också samma självhjälpsförfattare, Norman Vincent Peale, den som förrättade giftermålet mellan Nixon och, nu har jag glömt bort vem det var han gifte sig med.
Men
han
fru
var med,
Nixon.
Med fru Nixon. Och så han har varit en person som har varit väldigt nära den liksom amerikanska politiken, och det som han då predikar, det är att det viktiga är inte verkligheten, utan det är vår attityd. Attityden är alltid viktigare än verkligheten.
Så Trump ljuger inte, utan han skapar sin egen verklighet?
Precis, och det har också sin egen etik. Så etiken är inte nödvändigtvis att det är fel att ljuga. Etiken är att det viktiga är inte vad som är sant, utan det du vill ska vara sant. Så det handlar om att du ska påverka världen runt omkring dig, men framförallt liksom kunna påverka dig själv. Och det här är ju en tanke som är väldigt vanlig, kanske framförallt i vissa liksom högerpolitiska läger. Att man tänker att fattiga personer, de är fattiga av ett val. Och det har också Donald Trump själv sagt i en intervju i magasinet Playboy. 1980 så fick han frågan, vad hade du gjort om du hade fötts in i en familj som var gruvarbetare? Och då säger han, hade jag gjort det så hade jag omedelbart tagit mig därifrån. Så där finns en tanke som egentligen är den motsatta tanken än den som man har inom sociologi, att en människas liv är i väldigt hög grad styrd eller präglad av vilken typ av miljö som du växer upp i, vilken typ av skola du går i, vilka föräldrar du har, hur din omgivning formar dig. Utan den här tanken som då framförallt, jag skulle säga, kulminerar med Norman Vincent Peale, det är att ingenting av det där spelar egentligen någon roll. Det finns inga omständigheter i en människas liv som kan sägas determinera eller ens i särskilt hög grad påverka en person, utan allting sitter liksom i din egen tanke. Och de här tankarna som Norman Vincent Peale utvecklade på 50-talet, de finns ju fortfarande kvar idag och fick ju en andra liksom kulmen eller renässans för, nu kommer jag inte ihåg det, 2008 kanske, som den här The Secret kom. Och det var från början en DVD som släpptes av en australiensisk kvinna vid namn Rhonda Byrne. Och det blev en jättesuccé, och sen kom också en bok. Och där intervjuar hon ett stort antal personer med lite olika titlar. Och de säger egentligen mer eller mindre samma sak. Alltså det handlar om the law of attraction, och alltså den här idén som föddes redan på 1800-talet. Vilket också intressant nog inte alls står i en sådan bok. Istället så nämner de personer som Platon och Napoleon. Och så säger de, vad var det som gjorde dem, eller Shakespeare, vad var det som gjorde dem så framgångsrika? Det alla de hade gemensamt, står det då liksom i början av den här boken, det var att de hade förstått eller upptäckt den här hemligheten. Och hemligheten var the law of attraction. Att man måste liksom tänka på ett särskilt sätt. Och genom de tankarna så bringar man då verkliga saker till liv. Och det här är ju en tanke som vissa personer har kritiserat väldigt starkt. En av dem är en författare som heter Barbara Ehrenreich. Hon skrev en bok som heter Smile or Die. På svenska heter den Gilla läget. Och boken börjar med att hon blir diagnostiserad med bröstcancer. Och hon inser ganska snart att hon har inte bara en sjukdom, bröstcancer. Hon har även en annan sjukdom, nämligen en dålig attityd. För det som händer när hon blir diagnostiserad är att hon börjar märka att personer runt omkring henne säger att för att du ska bli frisk så måste du tänka positivt. Och det här är en liksom väldigt stark tanke som också var stark i den här New Thought-rörelsen och väldigt ofta kopplat till cancer. Bland annat om du har cancer och vill bli frisk så måste du ha en positiv attityd för att bli frisk. Vissa har också gått så långt och sagt att det faktiskt är en dålig attityd som är själva grundproblemet och det som från början gjorde att du blev sjuk i cancer. Och det har faktiskt gjorts studier där man har försökt liksom utröna om det här alls är sant. Och det går ju att göra det, för då har de frågat patienter som är svårt sjuka i cancer och kommer dö om de har en positiv eller negativ attityd. Och det har ingen som helst påverkan på hur länge de sedan lever. Men det här är en liksom väldigt stark och förhärskande idé som egentligen har funnits i själva kärnan av självhjälpsrörelsen från början och liksom håller i sig än idag.
Samtidigt så tycker jag att man ser nu också, apropå vilka som skriver självhjälpsböcker, att det också faktiskt är legitimerade psykologer eller olika typer av forskare som också ger sig in i det här, men då kanske ger lite mer evidensbaserade råd.
Ja, det är möjligt att det är så. Och det är ju en lukrativ bransch också. Så man, det finns ju mycket pengar att tjäna i att skriva den här typen av litteratur. Men även om det finns många forskare som skriver självhjälpsböcker, så tror jag att det är viktigt att komma ihåg att den här genren, om det är någonting som verkligen kännetecknar den, så är det ju att den har ett minst sagt liberalt förhållande till vetenskap och studier. Och det är en sån sak man också kan roa sig med. Man kan bara titta på liksom senaste typen av lyckostudier, så hittar man att de som är lyckligare är de som dricker. De som är olyckligare är de som dricker. De som är lyckligare är de som är gifta. De som är lyckligare är de som inte är gifta. Och så fortsätter det sådär. Så att man kan ju konstruera studier så att du får mer eller mindre vilket resultat du vill kring många av de här frågorna som är i hjärtat av självhjälp. Och då tänker jag framförallt på frågor som lycka. Och just lycka är ju ett av de absolut mest spretiga begrepp man kan tänka sig. Och om man tittar på lycka som begreppshistoria, så har den ju genomgått en oändlig massa förvandlingar. Och om man tittar till exempel på vad lycka betydde under antikens Grekland, så var det ju någonting som en människa aldrig liksom i sin helhet kunde erfara, utan det var någonting som var reserverat uteslutande för gudarna. Att tro att man kunde vara en fullständigt lycklig person, det var egentligen en blasfemisk tanke, eftersom det fanns liksom gränser för liksom hur långt eller hur nära gudarna en människa kunde komma. Så lycka var egentligen uteslutande för gudarna, så i den här liksom koncentrerade formen. Och sen om man följer begreppet, så liksom under hela medeltiden så är ju lycka någonting som egentligen bara existerar efter jordelivet. Och under renässansen så börjar lyckobegreppet långsamt liksom röra sig mot liksom någon slags mänsklig erfarenhet. Men det är först under upplysningen som man börjar tänka att det här med lycka, det är någonting som en människa faktiskt inte bara kan erfara utan också bör eftersträva. Och det som är intressant just med den punkten i historien, när lycka inte bara är någonting som en människa kan få utan någonting som människan bör eftersträva, det är att man då för första gången också kan liksom bli olycklig eller känna sig misslyckad för att man inte är lycklig. Så att då flyttar den typen av lycka och att liksom göra ditt liv lyckligt och erfara lycka till ett imperativ, ett påbud. Det är liksom ett moraliskt påbud som man skulle försöka uppnå. Och det är en liksom ny era, skulle man kunna säga, när lycka får den definitionen. Och så är det ju fortfarande i väldigt hög grad idag. Att vi föds och det vi ska göra med våra liv, det är att vi ska försöka bli lyckliga. Och det finns ju väldigt få personer som inte håller med om det. Men när man börjar nysta i det där så ser man ju också att det som anses vara lycka eller ett lyckligt liv skiljer sig ju enormt mycket både mellan kulturer och liksom genom åren och generationer.
Jag har hört en annan förklaring till varför självhjälp har låg status. Det är för att det tidigare i alla fall, nu pratade vi ju lite om att det här har blivit väldigt populärt bland män, men att det har varit en kvinnlig kodad typ av litteratur.
Absolut, men det har ju inte handlat om att det har varit kvinnliga författare, utan det har ju varit att det har varit en kvinnlig publik.
Just det.
Så jag tror om du tar en lista på de mest bästsäljande självhjälpsböckerna genom åren så har det ju varit en väldigt hög koncentration av män. Sen den typ av självhjälpslitteratur som kanske framförallt har konsumerats av kvinnor har varit den som också kanske gränsat mot det andliga. Så en person som Paulo Coelho till exempel, alkemisten. Även om vissa kanske skulle vilja betrakta det som en roman så är ju den väldigt ofta omnämnd som en av de här största liksom, framgångssagorna inom självhjälpslitteraturen. Och sen har du också Deepak Chopra som är väl någon som skriver mer eller mindre liksom samma genre. Så där är det ju fortfarande män som har skrivit. Men jag tror att det kanske är, det är ju inte jättelåg status för folk känner ofta ganska det är inte alla som tjänar stora pengar, men jag tror på samma sätt som vissa konsulter eller vissa personer som jobbar med reklam. Det finns vissa liksom begränsningar i vad man kan göra här. Man är inte helt fri, det är inte en konstart i alla former, utan det finns ju någon slags uppdragsgivare i någon mening. Eller någon man ska hjälpa, det är någonting liksom väldigt konkret i den meningen. Och självhjälpen är ju ofta ganska okritisk i frågor om hur man förhåller sig till samhället. Det är ju inte samhället som man försöker skärskåda eller kritisera, utan det är ju snarare den egna personen som man försöker liksom skärskåda. Så det handlar ju ofta om, så här ska du göra för att kunna bli en mer framgångsrik människa. Det är ju inte så att de brukar nysta eller kritisera vad liksom själva framgångsbegreppet betyder, eller det är ju sällan du hör några djupgående kritiska skildringar av det kapitalistiska systemet, utan det är ju en väldigt direkt och det ska ju vara enkelt. Alltså det ska inte vara ett liksom tuggmotstånd. Det är ju inte Dostojevskij eller Freud eller någonting sånt. Det är ju ingenting som ska liksom sätta griller i huvuden på dig så att du blir liksom mer analytisk, utan det är ju någonting som ska göra saker tydliga och enkla som du sen kan följa. Och det man också kan säga att om man tittar på titlar så är det ju till exempel en av de mest då framgångsrika från 30-talet är Dale Carnegies How to Win Friend and Influence People. Och den har ju inte titeln Why, utan det är oftast frågan hur ska jag göra för att bli mer förmögen, bli bättre på mitt jobb, bli bättre på relationer eller vad det nu kan tänkas vara. Men just de här existentiella frågorna brukar ju för det mesta lysa med sin frånvaro. Även om vissa kanske skulle vilja hävda att det finns i de här Paulo Coelho och sådär, men jag skulle kanske inte riktigt säga att det är dit man ska gå om man vill ha djup existentialistisk filosofi.
På sistone så tycker jag att sådana här begrepp som självledarskap eller personligt ledarskap dyker upp på självhjälpshyllorna. Vad är egentligen skillnaden mellan självhjälp och självledarskap skulle du säga?
Det har nästan alltid funnits en ganska stark relation mellan vad ska vi säga, ett företagsspråkbruk och det här då det personliga språkbruket. Och ofta så handlar det ju om någon form av liksom framgång, och det är ju det som företag ofta strävar efter. Och ibland så kan man ju tänka på självhjälp som att man betraktar sitt eget jag ungefär som ett företag. Och tanken är då att bli kanske inte bara mer lönsam, utan man ska växa av något slag och man ska alltifrån liksom dela upp sitt liv i projekt, målstyrning, revisioner. Och det som jag är ju docent i företagsekonomi, och det är ju det ämnet i första hand som liksom min forskning hamnar inom. Och det man kan se är ju vad som ibland kallas för en företagsekonomisering av vårt personliga och vardagliga liv.
Så när man pratar om personligt varumärke till exempel.
Exakt, och även då personligt ledarskap. Och den typen av vokabulär som man kanske i första hand tänker att den hör hemma i en årsredovisning eller i någon slags rapport från ett företag, den används väldigt ofta när man tittar på självhjälpen i hur man liksom ska tänka på sig själv och sitt eget utvecklande.
Kan det vara en strategi också för att locka till sig nya målgrupper? Att då kanske attrahera män till exempel till den här litteraturen, eller att få bort det här liksom att det är flummigt och det handlar bara om positiva tänkande och sådana där saker?
Jag tror en av dem som har varit absolut viktigast för att göra självhjälpen mer populär bland män är författaren till The 4-Hour Workweek, Tim Ferriss. Han gav ut den boken som blev väldigt populär för ett antal år sedan, och sen har han haft loggar och poddar och givit ut ett antal böcker, och det är som manualer han skriver, och nästan som en liksom receptbok, och i ett språkbruk som ligger liksom nästan närmare ingenjörskonsten. Och hans publik är ju, jag gissar, 90% män, och framförallt unga män. Och väldigt mycket av det handlar om hälsa, om träning och hur du kan göra dig själv bättre på alla möjliga olika sätt. Och nästan liksom matematisk. Så det är väldigt lite känslor och väldigt mycket gör så här. Så han har varit väldigt tongivande i det, och han kom ju ett antal år före Jordan Peterson, som man på sätt och vis kan dra vissa paralleller till, åtminstone i att de appellerar till samma målgrupp. Och även i Jordan Peterson, där är det ju en blandning skulle jag säga, mellan väldigt handfasta råd, du ska bädda din säng och du ska göra lite olika saker, fast också då det här lagret med någon slags psykologisk teori, med framförallt jungiansk psykologi som alltid har varit väldigt populär inom självhjälpsgenren. Jag skulle säga om det är liksom två teoriströmningar som är särskilt omhuldad av självhjälpen, så är det ju å ena sidan Carl Jungs psykologi och å andra sidan kvantmekanik eller kvantfysik eller kvantteori, beroende på vad man vill kalla det. Och då handlar det ganska ofta om att man vill förklara en värld med vissa bilder som också har en glänsande yta av vetenskap eller djup teori. Och om man tar en person som Jordan Peterson, så har många ifrågasatt vissa teorier som han använder sig av när han drar paralleller mellan humrar och människor och andra saker.
Och där kommer ju mycket evolutionsbiologi in också i hans idéer, och det tycker jag också man ser ganska mycket inom den här genren.
Absolut, och det tror jag har varit extra populärt alltså på senare år, och kanske framförallt populärt hos den här typen av manliga självhjälpsguru som pratar för en manlig publik. Och sen är det så att det gör inte så himla mycket om de här teorierna inte stämmer. Ibland så händer det att en bok får dras in. För ett antal år sedan så var det en bok som kom ut på svenska som använde sig av kvantteori, alltså en självhjälpsbok. Den var tvungen att dras in för det var så många faktafel, och då finns det ett rum på KB som heter frysrummet, och där hamnar böcker som har så många faktafel att de anses att de inte kan ges ut i en bokhandel. Men kvantmekanik fortsätter ju att komma tillbaka om igen, och som sagt, det är ett liberalt förhållande till vetenskapliga rön, och så ser självhjälpshistorien också ut. Mycket går också ännu längre tillbaka till teorier om, ja, men som vi sa tidigare, med New Thought-rörelsen, och att man kan liksom bota till exempel då människor genom tankar. Sen i USA på 60- och 70-talet så växte ju en rörelse fram som brukar kallas för levande föda-rörelsen, och då är det en kvinna som heter Ann Wigmore som menade att vetegräsjuice kunde bota cancer, och det gjorde det ju inte. Och det var personer som försökte bota sin cancer med vetegräsjuice, och det blev rättsfall som hon också förlorade. Men det hindrade inte henne från att fortsätta, och hon gav ut en bok, jag tror att det var 1986, det var i alla fall mitt under AIDS-epidemin, och då så ger hon ut en bok med titeln AIDS and other incurable diseases. Så det här då AIDS och andra obotbara sjukdomar. Och då menar hon att de visst går att bota. Och de går ju såklart att bota med vetegräsjuice. Och att det som är sjukdomens ursprung är någon slags obalans i själen. Och det här är liksom väldigt vanliga tankar som man hittar i väldigt mycket självhjälpslitteratur.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermes, Chanel and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Apropå det här med personligt ledarskap, så är det ju många idag som också tar hjälp av en coach.
Mm.
Varför tror du det har blivit så populärt?
Man tänker att coachen har alltså rollen av någon som kan åstadkomma enorma förändringar för en person och har en väldigt liksom stark individuell prägel. Och coachen, det finns ju lite olika sätt att spåra coachen och coachens historia. Men ganska ofta i historieskrivningar så går man tillbaka till 70-talet. Det var ett veckolångt seminarium dit folk åkte för personlig utveckling. Ett personlig utvecklingsseminarium. Och det här startades av en person som inte hette men hade hittat på namnet till sig själv, Werner Erhard. Och seminariet kallades för Erhard Seminar Training. Och det var 700 000 amerikaner som åkte på den här kursen mellan 1971 och 1984. Och det man gjorde var att man ofta åkte till väldigt stora hotellokaler och så var man där tillsammans med hundratals andra personer. Och det man fick lära sig, det var att det finns ingenting annat utom individens egna ansvar och det finns inga offer, som var ett liksom väldigt viktigt återkommande mantra för de här kurserna. Och det gick också så långt, och ett uppmärksammat fall var att en person som var med i det här hade förlorat sina föräldrar i koncentrationslägen under andra världskriget. Och även där så stod då Werner Erhard på sig och sa, nej men de är inga offer. De hade i någon mening då sig själv att skylla. Så det finns ingenting som någonsin händer dig som inte du själv bär ansvaret för. Så om du är på väg hem blir rånad, så är det också du som bär ansvaret för det. Så det är liksom en väldigt radikal idé och version av att allt som händer och sker i ditt liv är ditt eget ansvar. Och när liksom coachen föds, så har den ju då, till skillnad från andra psykologer, dels en mycket mer ekonomisk, alltså det finns en inriktning på att du ska lyckas i ditt arbetsliv eller du ska lyckas ekonomiskt. Och det andra är att det är det personliga ansvaret som står i centrum och att det absolut inte finns några offer. Sen har ju såklart rollen av coacher spridits och det finns coacher av alla möjliga olika slag idag. Men det finns fortfarande en tanke att coacher ska till exempel lösa vissa politiska problem. Det har funnits diskussioner i USA att man ska lösa problemet med fattigdom genom att låta fattiga personer träffa ändå personlig coach som ska hjälpa dem ur det. Det finns en amerikansk-israelisk sociolog som heter Ofer Sharon som har gjort intressanta studier på arbetslösa personer som då går och i olika typer av träning och träffar coacher. Och han berättar då i de här studierna att de arbetssökande, de förbjuds att använda ordet arbetslös för att det skulle förråda en negativ attityd. Och uppmanas också att inte läsa nyhetstidningar eller ta del av några nyheter alls eftersom det också skulle kunna göra mer negativa än nödvändigt.
Det låter ju lite som law of attraction, att det är just här att man ska tänka positiva tankar och inte fastna i liksom det negativa, för då kommer det hända massa skit.
Absolut, och det är som den här sociologen Sharon beskriver det här som, han beskriver det som en depoliticization, alltså en avpolitisering av arbetslöshet. Och det kan man se i ganska mycket av självhjälpslitteraturen, att det är ett sätt att liksom sätta historia och även alla typer av omständigheter i parentes och istället förstora och zooma in uteslutande på individen och individens förmåga att kunna klara sig själv.
För det här är ju en vanlig kritik som självhjälp får, att det ligger över för mycket ansvar på den enskilda individen. Håller du med om det?
Ja, absolut. Och sen är det ju svårt att hålla enskilda författare ansvariga för det här, utan frågan är ju en större politisk fråga. Och jag tycker att en författare som försöker ge råd till en person hur de kan liksom lösa sina problem är inte boven i dramat, utan boven är ju ett samhälle som sätter sin tilltro till att det här är liksom ett substitut för politiska och sociala lösningar. Och där tror jag det är viktigt att liksom dra en gräns. För jag tror att alla kan nog säkert må bra av och tycka att det är kul att läsa en självhjälpsbok som säkert kan vara till användning. Det problematiska blir ju när man hör politiker av olika slag referera antingen direkt till självhjälpslitteraturen eller till vissa av de här strömningarna eller de här tankarna som ligger bakom självhjälpslitteraturen som sanningar. Och där finns det ju många exempel. David Cameron som tidigare var premiärminister och är väl nu sedan en kort tid tillbaka utrikesminister i Storbritannien. Han har ju bland annat haft nära samarbete med han som man brukar kalla för fadern av positiv psykologi som heter Martin Seligman. Även om Martin Seligman själv på senare tid tog delvis avstånd från den rörelsen. Och David Cameron var den första att introducera i Storbritannien det man kallar för ett liksom, lyckoindex, att man då skulle fråga personer hur lyckliga de var. Och en stor del i den där retoriken handlade om att man valde sin egen lycka och det blev ett sätt att ta fokus bort från sociala och politiska frågor och istället ägna liksom, större uppmärksamhet åt individen. Och det tror jag är mer problematiskt än att författare av olika slag försöker skriva böcker med goda råd.
Du har ju själv testat en hel del självhjälpsmetoder och du har också skrivit om det i boken Den vilda jakten på ett bättre jag. Vad var syftet med det här projektet?
Jag hade tillsammans med min kollega som jag skrev den här boken tillsammans med Andrew Spicer. Vi hade skrivit en bok några år tidigare som var en något mer akademisk och teoretisk bok som handlade om framväxten av ett wellness-samhälle. Och när den boken kom ut så var det väldigt många som sa, men har ni provat någonting av det här? Och då tänkte vi att det skulle kunna vara intressant att göra en bok där man under ett år försöker leva enligt alla de här olika råden som man hittar i självhjälpsindustrin. Och det vi gjorde då, det var att vi försökte bena ut, eftersom året har 12 månader, så försökte vi bena ut vilka är de liksom 12 mest framträdande kategorierna inom självhjälp. Och vad är det som man som människa idag förväntas optimera eller liksom bli bättre på? Så delade vi in ett antal kategorier så det kunde vara produktivitet, hjärnan, relationer, hälsa såklart och även pengar och så vidare. Och sen inför varje månad så var regeln att vi skulle följa liksom alla de typerna av råd som vi hittade.
Det låter svårt. De kan väl vara lite motsägelsefulla ibland till och med?
Verkligen motsägelsefulla. Och det som var bra med att vi var två, det var att vi också kunde koncentrera oss på olika saker och olika metoder. Men regeln var inte att vi skulle testa de bästa självhjälpsmetoderna eller de mest seriösa eller de mest oseriösa, utan vi ville skildra den här världen av självhjälp där det verkligen är högt och lågt. Och sen en annan regel vi hade var att vi aldrig skulle ställa frågan varför, just för att spegla självhjälpens fokus på hur. Hur kan du få en starkare kropp eller gå upp eller gå ner 10 kilo? Hur kan du tjäna mer pengar? Och sen sista månaden i december så skulle vi då försöka förstå liksom syftet med den här boken. Så det var på ett sätt liksom en metabok skulle man kunna säga. Att vi gjorde de här sakerna som dels en uppföljare till boken vi hade skrivit och dels som ett självetnografiskt experiment kan vi kalla det.
Tyckte du att du påverkades i någon positiv riktning av de här strategierna?
Nej, men det finns ju många olika tekniker som fungerar väldigt bra och som är väldigt effektiva. Och en av alla de sakerna som jag provade, som jag faktiskt fortfarande än idag använder, det är en jätteenkel metod som kallas för Pomodoro-metoden. Pomodoro betyder tomat och kommer från den här tomatklockan. Och det är inte svårare än att man sätter en klocka på 25 minuter och vad det nu är man ska göra, det gör man under de 25 minuterna. Och sen tar man en paus i 5 minuter och sen fortsätter man. Och då är det viktigt enligt den här metoden att när klockan ringer, då tar man paus. Och när klockan ringer igen och pausen är slut, då sätter man sig. Och det som jag tyckte var intressant med det är att det är ganska sällan, tror jag, i vår vardag där vi faktiskt gör en och samma sak koncentrerat i 25 minuter. Och det har gjorts studier i liksom öppna kontorslandskap där man med kameror och sensorer kan se hur folk arbetar och se hur länge de ägnar sig åt en aktivitet innan de sen liksom växer till nästa aktivitet. Och då är det ungefär var 50 minut som man blir avbruten i sitt arbete, och ganska ofta så är det att man avbryter sig själv. Och sen brukar det ta ungefär 25 minuter innan man liksom kommer tillbaka till det här. Och det här har ingenting med Pomodoro-metoden att göra alls, utan det här är bara liksom en slump att det är liksom de inverterade siffrorna nästan när man liksom tittar på vissa av de studierna som har gjorts. Så den metoden använder jag fortfarande, och jag slås av att 25 minuter är ganska lång tid. Det låter ju jättekort och det låter ju som att man är helt hopplös om man behöver liksom sätta en klocka bara 25 minuter, men det fungerar väldigt bra tycker jag.
Som någon sorts intervallträning nästan.
Ja, det kan man säga. Och också att de här 5 minuterna gör att man håller lite längre. Så även ibland när jag läser så är det ganska skönt om man liksom läser 25 minuter och så kanske man bara reser sig och vattna några blommor eller klia sig i huvudet.
Man får inte svara på mejl de där 5 minuterna.
Man får säkert göra vad man vill, men tanken är ju att du inte ska försvinna iväg i andra saker, utan att du bara ska få liksom ta lite luft och rensa skallen lite för att sen fortsätta med det du håller på med.
Finns det andra självhjälpsmetoder som du känner till som har en vetenskapligt bevisad effekt?
Jag vet inte om vetenskapligt bevisad effekt är det som intresserar mig mest, för att det tycker jag att man kan påvisa på allt och inget. Alltså det finns en vetenskapligt bevisad effekt att hjärnan fungerar bättre om man tar en promenad och så vidare och så vidare. Och det går säkert att påstå det, men självhjälpen handlar ju om att hitta massa små knep och trick som funkar eller inte funkar, och funkar bra för vissa och funkar inte bra för andra. Men en metod som jag tycker är nästan magisk är ju de här minnesteknikerna som existerar. Så under en av de här månaderna när vi skulle optimera hjärnan, André, min medförfattare, höll på att skjuta in laser och andra saker i hjärnan. Jag förstod aldrig riktigt vad det handlade om. Men jag lärde mig de här olika minnesteknikerna. Jag fick också hjälp av en av Sveriges främsta liksom minneskonstnärer som gav mig lite tips. Och det gjorde att jag på den månaden faktiskt lärde mig att memorera 1000 decimaler i pi. Och det låter ju som att det är helt omöjligt att göra en sån sak. Men jag tror att det som är omöjligt är väl att liksom sätta en halv månad eller liksom 2 eller 3 veckor åt sidan bara för att göra det. Det är nog egentligen en svåra sak. Jag tror att de flesta personer som hade den tiden och liksom verkligen lade ner det skulle klara det. Men de metoderna var ju otroligt effektiva.
Upplevde du någon negativ påverkan av det här projektet?
Ja, det gjorde jag väl i många. Alltså det var ju ett projekt som var väldigt... Det fanns ju liksom en besatthet liksom av många av de olika sakerna. Men sen utsatte jag ju mig själv för väldigt många olika typer av liksom inte minst fysiska ansträngningar. Allt ifrån att vattenfasta under liksom en veckas tid till ja, men det absolut värsta jag gjorde, som är bland det värsta jag varit med om i hela mitt liv, det var att jag tackade ja till att vara med i en intervju i fransk radio när jag inte alls kunde franska, och jag hade en månad på mig att lära mig det, och jag började gråta bara jag tänker på det. Det var det absolut värsta jag utsatte mig själv för. Nu vet inte jag om det är på något sätt en reflektion över självhjälpen som sådan. Det är väl mer bara en reflektion över hur det där projektet var konstruerat.
Men det jag undrar efter, det är om det är lätt att det går över styr. Att man blir lite besatt av den här optimeringen. Att det är svårt att bli nöjd om man går in allt för hårt för den här typen av självoptimering.
Ja, men det är ju intressant när man börjar se vad man kan då förbättra i sitt liv. För varje ny sak som du ser, så ser du ju alla de andra sakerna som du inte är bra med. Ungefär som när folk liksom sätter igång någon renovering, så får de helt plötsligt liksom andra ögon och ser alla de här små tillkortakommandena som man har. Så absolut, jag upplevde, och det var ju också delvis tanken, för jag ville liksom kliva in i den här världen, att det fanns ju någon slags självförebråelse som hela tiden vilade över de här olika sakerna som man tog sig an. Men en annan, kanske ännu mer intressant sak var vad det gjorde med ens jag. Att å ena sidan så var det jag. Men till en punkt där jaget också liksom upplöstes. Det var som att man inte hade någon riktig liksom relation till det där längre. Och det tror jag delvis är en spegling av hur självhjälpen liksom fungerar. Å ena sidan så är det alltid att lyssna på din inre röst och hur du kan bli bättre. Det är du som ska ta ägarskap över ditt liv. Det är alltid det här fokuset på jaget. Samtidigt som det också handlar om hur det här jaget ska kunna anpassa sig till att bli bättre och bli den bästa versionen av sig själv enligt någon annan. Och det är ju intressant hur vårt samhälle i så hög grad är upptagna vid den här tanken av att vi ska göra saker för vår egen skull. Det är en del av självförverkligandet. Och om man tar liksom 30- och 40-talet och den typen av liksom folkhälsoprojekt som fanns i många länder liksom runt om i Europa, så var det ju ett ansvar som du hade, eller det var en plikt som du hade, men det var en plikt som du hade gentemot samhället. Det finns till och med i mitten av 30-talet, så hade Hitlerjugend en egen tidning, och det fanns ett omslag där du sa att vara hälsosam är en plikt. Och så står det: din kropp tillhör inte dig, din kropp tillhör nationen, din kropp tillhör fyren. Och även om jag ska inte dra för många paralleller mellan Nazisttyskland och andra europeiska länder, men det fanns ju under den tiden en tanke på att odla fram en hälsosam nation eller en hälsosam kollektiv kropp. Och om man skulle ställa sig samma fråga idag, om det är en plikt att vara hälsosam, så ja, det är en plikt att vara hälsosam, men det är inte en plikt som vi har gentemot någon annan, möjligtvis då vår arbetsgivare, men det är en plikt som vi har gentemot oss själva, att vi ska vara hälsosamma för det är bra för oss. Då fanns ju en tanke att man skulle vara hälsosam för att det är bra för kollektivet. Och framförallt under den perioden då många länder i Europa ville ha en stark befolkning. Män som kunde gå ut i krig om det skulle behövas, och kvinnor som kunde föda barn. Det var ju också enorma, som man då ansåg, fertilitetsproblem i många europeiska länder, inklusive Sverige. Och då fanns det liksom en tanke att liksom hälsa var ett sätt att göra kollektivet starkare. Och det är ju inte språkbruk som vi hittar idag, utan det är ju en del av vårt autentiska liksom självskapande.
Om vi går tillbaka lite till självhjälpsindustrin, skulle du säga att deras syfte är att tjäna pengar snarare än att hjälpa människor?
Nej, det skulle jag inte säga. Och jag skulle också säga att det är otroligt svårt att ens prata om en självhjälpsindustri. Och det är ibland till och med svårt att prata om liksom självhjälp i sig, för att det liksom grenar ut sig och blir liksom en del av så många andra områden. Och en sak som jag verkligen slogs av under det här året av självförverkligande eller av självoptimering, det var ju att jag tror alla som jag liksom stötte på ville bara genuint hjälpa dig. Det fanns liksom aldrig någon baktanke, och väldigt många av de personer, jag skulle säga liksom den absoluta majoriteten, tjänade jättelite pengar på det. Sen är det klart att det finns ju en cynism inom alla industrier, och det är klart att man inser att vissa typer av böcker kanske skulle funka bra kommersiellt utan att man nödvändigtvis som förlag eller förläggare står bakom budskapen. Men jag skulle inte säga att det finns någonting liksom i industrin i själv som är liksom ondskefullt. Däremot så kan man ju titta på vissa av... Alltså, de som söker sig till självhjälp, eller, det är ju såklart väldigt många, men det finns ju en grupp som är väldigt utsatta. Som till exempel är sjuka eller förtvivlade, folk som kanske har kronisk smärta och försökt liksom alla möjliga olika behandlingar på sjukhus. Och de är ju en grupp som är väldigt sårbar. Och där är det ju klart att det finns enstaka, cyniska och kanske till och med direkt ondskefulla personer som skor sig på deras sårbarhet. Men till och med där så tror jag att det är i 9 fall av 10 eller 99 av 100 är personer som också själva tror det. Alltså till och med den här Anne Wigmore som då ordinerade vetegräsjuice för personer med cancer och AIDS. Hon trodde nog på det själv också. Hur knäppt det liksom kan låta. Så nej, jag skulle inte säga att industrin är präglad av... Vad var det du sa?
Ja, men att syftet är att tjäna pengar. Att man vill egentligen göra gott.
Ja, men jag tror det. För... Jag menar, även om själva industrin, när man pratar om det som alla som på något sätt tjänar pengar på det omsätter enormt mycket pengar, så är det ju, de flesta är ju ganska liksom små aktörer av olika slag. Och återigen, jag tror inte att det är de som egentligen ägnar sig åt de här sakerna som är de som är mest problematiska, utan det är just att, jag menar, de har också en plats i vår värld och får gärna ägna sig åt det. Men jag tycker ju att det skulle vara lika olämpligt att, jag menar, även om Zlatan är en person som alla älskar, så kanske vi liksom inte ska låta Zlatan operera en person för grönstarr. Alltså, jag menar, även om han är världens bästa fotbollsspelare, så kanske det inte är just där som han funkar bäst. Och det är samma sak med självhjälpen, att det är ju framförallt liksom i den här politiska världen där jag tycker tyvärr att självhjälpen har varit väldigt dominerande. Jag tycker att det är ett problem när den får ett allt för stort utrymme där. Jag tycker det är ett problem när självhjälp får ett allt för stort utrymme i hur vi tänker liksom kring skolor. Med det sagt så finns det ju många självhjälpsmetoder som kanske är jättebra i skolor, men just när det blir ett substitut för frågor som egentligen är av en politisk eller en samhällelig karaktär.
Skulle du säga att industrin spelar på vår osäkerhet och förstärker liksom en känsla av att vi inte duger som vi är?
Ja, det är svårt att liksom se industrin som en person med liksom egna intentioner. Men det finns ju såklart en grupp av personer som söker sig till självhjälp för att de är desperata av olika anledningar. Och det är ju en grupp som är extra sårbar, och det är klart att det alltid kommer finnas vissa personer som kan sko sig på liksom deras osäkerhet. Men jag tror att det är svårt att tillskriva industrin den agensen, de intentionerna. Däremot så är det ju ofta så att retoriken i självhjälp är alla andra råd som du fått tidigare är dåliga. Här kommer det nya och det bästa. Och oavsett om det då är dieter eller nya sätt att hantera ditt kärleksliv. Och det är ju så liksom retoriken är. Den är ju inte känd för att vara blygsam. Den är ju på något sätt motsatsen till hur en vetenskaplig tidskriftsartikel skriven, där det kan stå: med den här artikeln så vill jag ge ett bidrag till den tidigare litteraturen om... Så skriver man ju inte självhjälp, utan det här är det. Den har ju på det sättet vissa liksom, är skriven lite som vissa religiösa texter, att det här är sanningen framför alla andra sanningar. Och det är väl delvis därför den också aldrig riktigt liksom slår igenom som någon slags fin kultur, för att den gör ju typer av förenklingar som den också är liksom medveten om. Män är från Mars och kvinnor är från Venus. Det är ju liksom en enkel tankemodell som vissa kanske känner igen sig i och som folk tycker är jättehärliga att använda sig av och kanske verkligen går att applicera på deras liv. Men skulle man nagelfara där och skärskåda vetenskapen bakom det och liksom lägga in antropologi och sociologi och så vidare, så blir det kanske lite svårare att riktigt hålla kvar att det här är den absoluta sanningen i hur män och kvinnor skiljer sig åt.
Vissa menar ju just det att självhjälpen har ersatt religionen. Vad tänker du om det?
Det har man egentligen pratat om redan från första början när självhjälpen blir stor, alltså på 30-talet, man redan då börjar befara att religionen har en mindre roll att spela både i samhället och i personers liv. Och det tror jag absolut stämmer i den meningen av att det som många människor känner kanske gick förlorat med att både förlora en tro och framförallt då kanske förlora den gemenskapen som ofta liksom fanns kring kyrkor och en slags vilsenhet i hur ska jag leva mitt liv. Och där har absolut självhjälpen liksom spelat en stor roll, men inte bara självhjälpen utan jag skulle också säga hela den liksom terapeutiska psykologin har ju i väldigt hög grad fyllt den rollen.
Du nämnde ju Tim Ferriss och det känns som på sistone så har det varit sådana här självhjälpgurus, Tim Ferriss, Jordan V. Peterson, Andrew Tate som har blivit väldigt populära bland just unga män. Varför tror du att unga män har blivit så intresserade av sån här typ av självhjälp på sistone?
Men det finns ju olika teorier kring det där och den huvudsakliga teorin är ju att unga män liksom av olika anledningar känner sig vilsna idag. De har liksom svårt att riktigt hitta en plats i samhället. De känner sig på olika sätt åsidosatta, oälskade och så vidare. Och huruvida det verkligen är sant eller inte vet jag inte. Men det är ju ofta den teorin som man brukar liksom föra fram. Att här har vi liksom en ny typ av generation av män som inte längre... De vet inte vilka de är. De har liksom förlorat sig själva. De har förlorat kontakten med sina kroppar. De har förlorat kontakten med naturen. Det går bättre för alla kvinnor. Unga kvinnor har mycket bättre betyg än unga män. Unga kvinnor får ligga. Unga män får inte ligga. Det är liksom den typen av teori man brukar föra fram. Och då är det klart att de här herrarna, fast på lite olika sätt, kan appellera till det. Både i så här ligger det till, att man liksom ger någon slags sanningsbild. Det kan vara att ibland liksom väldigt misogyna beskrivningar av att kvinnor är liksom underlägsna på vissa sätt som då kanske ger någon slags, i alla fall temporärt självförtroende för en person med sviktande självförtroende. Och sen skiljer de väl sig liksom lite i grad i hur avancerade de är teoretiskt. Och Jordan B. Peterson är väl kanske den av de tre som du nämnde där som är liksom det mer sofistikerade. Han kommer också från en akademisk värld och är väl professor i psykologi och framförallt då i så personlighetspsykologi, utvecklat personlighetstester och sen framförallt fördjupat sig i jungiansk psykologi. Det finns ju en föregångare till de där som heter Robert Bly som dog för 2 år sedan som i början av 90-talet skrev en bok som på svenska heter Järnhans och på engelska heter den Iron John. Och han är en intressant karaktär, Robert Bly, för han var från början poet och var också jätteviktig för att sprida svensk poesi i världen med sina översättningar. Och han översatte Thomas Tranströmer. De var väldigt goda vänner. Men sen någon gång på 90-talet så blev Robert Bly allt mindre intresserad av poesi och allt mer intresserad av jungiansk psykologi och skrev den här boken som har varit en slags bibel för de här manslägrena eller liksom mansrörelsen. Och där skulle man ju kunna säga att Jordan B. Peterson hakar i att förklara på något vis liksom mannens roll i det moderna samhället eller brist på roll i det moderna samhället genom de här jungianska arketyperna. Alltså en person som Andrew Tate är väl få som skulle liksom ses som en tänkare av någon mer avancerad rang. Och sen har vi då Tim Ferriss som han är lite mer anspråkslös skulle jag säga. Att han försöker då liksom ge råd som funkar. Han är liksom intresserad av, finns det en skjorta som gör att jag inte får svettfläckar? Men han är ju en sån som har dragit igång de här alltså olika utmaningar då för män. Att de inte ska kolla på porr och onanera under en månad. Och det ska vara bra för deras liksom kreativa tänkande.
Var det han som satte igång det?
Jag tror att det var han som satte igång det. Ja, och det var ganska länge sedan. Men det har ju blivit än mer populärt nu har jag förstått.
Skulle du säga att felaktiga livsråd kan vara skadligt?
Ja, gud ja. Men jag menar, det är bara att ta Anne Wigmore som ordinerar vetegräsjuice om man har cancer. Det är å ena sidan ett extremt exempel, men jag tycker den typen av exempel existerar. Jag tycker också att det är fel att tänka att det är en personlig coach som ska lösa samhällets fattigdomsproblem.
Vad skulle du säga är liksom den första boken inom självhjälpslitteratur? Jag tänker, vad heter han? Marcus Aurelius.
Ja, det skulle absolut kunna vara Marcus Aurelius.
Och det var väl kanske snarare en dagbok eller något sånt som han skrev. Det var väl inte meningen att det skulle ges ut.
Nej, men sen, det glider ju ihop för väldigt mycket av den tidiga litteraturen, alltså den allra tidigaste litteraturen som sumerisk litteratur, är ju råd. Och det är ofta en far som ger råd till en son. Det kan vara, så här ska du leva ditt liv. Så om man tittar på liksom livsmanualer, så är ju de faktiskt lika gamla som, det var där litteraturen faktiskt föddes, med den här typen av manualer. Och tittar man på Marcus Aurelius, så är det ju också då råd som, han skriver väl brev till sin son. Men man brukar ju prata om en bok som kommer i England på 1800-talet av, heter Samuel Smile tror jag, som heter Self Help. Men den nämner man nog i första hand för att den har den titeln. Så jag skulle säga att den första riktigt bästsäljande självhjälpsboken är ändå Dale Carnegie's How to Win Friends and Influence People. Och eller, för de kommer väldigt nära varandra, Napoleon Hill's Think and Grow Rich. Och båda de här böckerna kommer i slutet av 1930-talet, 1937-1938. Och jag skulle säga att det är med de böckerna som självhjälpsrörelsen som vi känner idag föddes.
Tack Carl Cederström för att du ville gästa vår podd, och tack för att just du har lyssnat. För det mesta brukar Överkursen vara det sista avsnittet för veckan, men den här gången hade vi så himla mycket att säga så att det räcker till ett litet bonusavsnitt också. Och det kommer på lördag. Då bjuds det på våra, alltså Carl Cederströms, Emma Frans och mina, det vill säga Clara Wallins, favoriter inom självhjälpsgenren. Och nästa vecka djupdyker vi i vetenskapen om träning. Prenumerera gärna på A-kursen i din poddapp, och det här avsnittet har spelats in på Beppo.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. Their meditations range to fit your needs each day, from anxiety and stress, relaxation and focus, to building habits and taking care of your physical well-being. They even have expert-led talks on topics such as tips for overcoming stress and anxiety, handling grief, improving self-esteem, caring for relationships, and more. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.